Idag ska vi utgå ifrån Romarbrevet 11. Och där ska vi läsa från 17 till 27 vers. Romarbrevet 11, 17 till 27. Om några av olivträdets grenar har brutits bort och du som en gren av en vild oliv har ympats in istället och får del av saven från det äkta trädets rot, så förhäv dig inte över de andra grenarna. Om du gör det ska du veta, det är inte du som bär roten utan roten som bär dig. Nu säger du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. Ja visst, det bröts bort därför att de inte trodde. Men du är kvar därför att du tror. Var inte övermodig utan ta dig i akt. Ty om Gud inte skonade de ursprungliga grenarna ska han inte heller skona dig. Du ser att Gud är både god och sträng. Sträng mot dem som har fallit. God mot dig om du håller fast vid hans godhet. Annars blir också du bortskuren. De andra blir däremot inympade såvida de inte framhärdar i sin otro. Det står i Guds makt att ympa in dem igen. Ty om du skars ut ur den vild oliv som du av naturen hörde till och mot naturens ordning ympades in på ett odlat olivträd, hur mycket lättare kan inte de äkta grenarna ympas in på sitt eget träd? Bröder, för att ni inte ska förlita er på ert eget förstånd vill jag att ni ska känna till denna hemlighet. En del av israeliterna är förstockade och ska förbli det tills hedningarna i fullt antal har nått målet. Men då ska hela Israel bli räddat, som det står skrivet. Från Sion ska befriaren komma och ta bort all synd från Jakob. Och detta mitt förbund med dem betyder att jag lyfter av dem deras synder. Här har vi liknelsen av ett träd med grenar igen. Och Paulus säger nu att det äkta trädets grenar, alltså Israel, det fanns grenar som bröts bort för att andra grenar, det vill säga de hedna kristna, skulle ympas in istället. Deras avfall ledde till frälsning för världen. Vi blev så att säga i denna tiden frälsta istället för judarna i deras ställe. Men det ska komma en dag då Herren ympar in de äkta grenarna igen. Och det ska ha en fantastisk effekt på hela trädet. Då kommer Guds rike till fullo att synas. Och det betyder också något för oss. Nu säger Paulus det här med en liten adress till oss som har blivit ympade in istället, åtminstone tills vidare. Det finns en varning för högmod. Förhäv dig inte över de andra grenarna, säger Paulus. Och lite längre ner säger han, detta är en hemlighet. För att ni inte ska förlita er på ert förstånd, kära bröder, vill jag tala om en hemlighet för er. Ah, säger vi, en hemlighet. Det är grejer. Här måste man dra i handbromsen och riktigt stanna till ett tag och titta efter vad det handlar om. Så man inte bommar en hemlighet. Hemligheter kan ju vara bra att ha. Nå, vi läser den där versen och tycker att ja, det står ju i klartext, det är ingen hemlighet det här. Men det är det finurliga med Bibeln. Att det finns mycket som står i klartext och som ändå går oss förbi. Därför att det kan ha hänt någonting med våra ögon. Hur många gånger säger inte Jesus, den som har öron att höra, han hör. Och den som har ögon till att se, han må se. Och som han hälsar till församlingen i Laodikeia, att Jag råder dig att du köper ögonsalva. Det är bra läkedom. Ögonsalva. Därför att ögonen är så viktiga. Vad hjälper det att det står hemligheter sida upp och sida ner om man inte ser dem? Och det här jag försökte gå igenom igår, fast det blev lite mastigt. Det var kanske detta att när judarnas egen konung kommer till dem, så känner de inte igen honom. Din konung kommer ridande, fattig och segerrik, saktmodig på en åsna, på en arbetsåsninnas får. Man jublar, ja visst gör man det. Men några dagar senare så uppfyller han inte allas förväntningar och då ropar man korsfäst. Man hade ändå inte sett vem han var. Och Jesus var ju efter sin uppståndelse tvungen att öppna lärjungarnas sinnen så att de kunde förstå skrifterna. Det var något fel på ögonen. Hemligheterna fanns nog nedskrivna, men man såg dem inte. Och det Paulus varnar oss för här, det är samma hemlighet fast på ett annat plan. Jesus samtida såg inte hemligheten med vem Jesus var. Och hur ofta har den kristna kyrkan inte bommat hemligheten om vem judarna är? Att de är Guds utkorade inför oss. Så nog har den här varningen varit befogad. Förhäv dig inte över de andra grenarna. Det har vi många gånger gjort. Och eftersom skriften talar om att innan tiden är slut ska det komma en antisemitism som antagligen får Hitler att framstå som rena lågstadiet, så har vi anledning att på nytt stanna till inför den här maningen. Se nu upp så att du inte bommar en hemlighet. Så att hemligheten, fastän den står på papper, ändå förblir en hemlighet. För det kan den göra. Nå, när vi kommer så långt så kanske vi måste göra en liten parentes i det judiska så att säga. Och ägna oss en stund åt våra ögon. De kan ju vara värda en mässa. Vad är det för fel på ögonen? Hur ser man hemligheterna och hur bommar man hemligheter? Vi bläddrar. Andra Korintierbrevet 4. När vi väl har fått upp ögonen för att synd i våra liv, det vi kallar för synd, och då tänker jag inte så mycket på enskilda missgärningar, men på, ska vi säga, syndens princip. Vad är det som gör att allting blir så tokigt här i världen när vi ska sköta om det? Jo, det är våra ögon som klickar. Det som är stort i Guds ögon är förfärligt smått i våra ögon. Och det som är förfärligt oansenligt och nästan osynligt för våra ögon är stort i Guds rike. Det är ju så. Andra Korintierbrevet 4, 3 och 4 versen. Om mitt evangelium är dolt, är det dolt för dem som går förlorade. Ty denna världens Gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror, så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus, Guds avbild. Det kan hända någonting med oss, och har tydligen gjort kollektivt med hela mänskligheten. Det har hänt någonting så att vi inte ser ljuset fastän det finns där. Det kan gå oss förbi. Och när Paulus säger detta så syftar han på det som står i slutet av 3 kapitlet. Vi ska läsa den 18 versen. Den är så otroligt innehållsrik. Andra Korintierbrevet 3 och 18. alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild. Vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren. Anden. Vad är det som kan förvandla ditt liv? Jo, det är en fråga om vad du ser. Också vi kristna har en envis förmåga att tro att det handlar om vad vi gör. Nu måste jag göra det och jag måste skärpa mig här. Jag måste satsa där, nya tag här, lite snällare imorgon och ännu lite trevligare övermorgon. Alla tror att det är en fråga om vad vi gör. Det är inte mycket kraft i det. Var och en som genomlidigt några nyårslöften vet att det är inte mycket kraft i det vi gör. Vad finns det kraft i? Jo, att se Jesus. Därför att när du verkligen får se honom sådan han är, då påverkas du av hans person. Och det är det kraft i. Problemet handlar alltså inte om att du ska göra så vansinnigt mycket, utan att du ska få dina ögon reparerade så du ser honom som är. Därför att om någon har en stark personlighet så är det han. Och du vet, man påverkas av en stark personlighet. Åh, en sån kärlek det strålar ut. Åh, så påverkad man kan bli. Och då tillflyter den kraft som du inte har i dig själv. Och ditt liv förvandlas. Rättfärdighet är en fråga om vad du ser och inte om vad du gör. Sen är det en helt annan sak att när du har sett honom som är rättfärdig, då händer det saker i ditt liv och du börjar göra grejer. Men det är en fråga om vad som är orsak och vad som är verkan, vad som är höna och vad som är ägg. Du kan inte smita förbi det där med att ha sett Kristus och bara göra det som flödar ut naturligt ur dig när du har sett honom. Den genvägen funkar inte. Du måste se honom först. Utan slöja för ansiktet. Nå, här sitter problemet. Det är en massa draperier i vägen. Och broder Karl talade igår om att själva begreppet uppenbarelse egentligen betyder det här att man drar ridån åt sidan. Ridån går upp och hela sceneriet träder fram. 100 000 watt spotlight lyser på och det som förut var fördolt är plötsligt uppenbart. Ridån dras åt sidan. Och det ligger en väldig hemlis i det där med. För i templet hade man en ridå. Man kallade den för förlåten. Och när Jesus dör så rämnar förlåten uppifrån och ända ner. Och vem som helst kan kika in. Det är fritt fram och titta. Ja, så är det. Det som förut var fördolt blir plötsligt uppenbart. Möjligheten finns. Vi tar ett exempel för att förlänga den här parentesen lite grann innan vi kommer tillbaka till judarna, för det här är så viktigt och så obekant tyvärr för många kristna. Vi läser i Matteus 5 om det här med att vända andra kinden till. Vi behöver inte slå upp det är väl säkert ohyggligt välbekant för de flesta. Att om någon slår det på den ena kinden så vänder den andra kinden till. Eller hur? Ja, det har vi hört. Vi har väl kanske också med mer eller mindre framgång eller motgång försökt att praktisera det här. Och fått magsår kanske. Många säger ju att det här är rent hälsovårdliga regler, eller hur? Ja. Om rättfärdighet är en fråga om vad du gör så är det hälsovårdligt. Om du alltså blir så arg så du kokar inombords Men du tänker att ja, om jag inte är en god kristen, en snäll kristen, och biter ihop tänderna och bjuder på andra kinderna också, så kommer jag till helvetet. Och så gör du det och får en smäll till förstås och blir dubbelt så arg som du var förut. Är det det Jesus menar? Nej, menar han inte. Han menar så här, att när du har sett honom, då blir du så förvandlad att du kan bjuda på det här utan att det kokar inombords. Jo, men en sån skillnad. Halleluja. Det är ett erbjudande, förstår du, inte ett krav. Det är en möjlighet och inte ett tvång. För så är det med Guds rik. Men du vet vad svårt vi har att se det där när vi läser Bibeln. Vi läser det och så tänker vi omedelbart, det här är ett krav. Varför tänker vi det? Jo, därför att det är fel på ögonen. Men när du fått ögonen reparerade, halleluja, då ser du det är en möjlighet. Fantastiskt. Tänk att man kan knäcka ondskan i världen på det viset. Det var inga roliga grejer. Det där vill jag ha mer av. Gode Gud, ge mig så mycket som möjligt. En sån skillnad. Men vad började? Jo, det började i ögonen. Vi behöver inte slå upp berättelsen om syndafallet. Jag tror den är rätt så välbekant för de flesta. För att berättelsen om syndafallet handlar egentligen om Adams ögon. Först så står det så här att Adam och Eva, de var nakna och blygdes icke för varandra. Det gjorde ingenting. Det var inte hela världen. Och så äter de av kunskapens träd och så står det, då öppnades deras ögon och de såg att de var nakna. Och nu var det rena paniken på gång. Hjälp, vi är ju nakna. Knepigt. Det hade de ju varit hela tiden. Men nu var de plötsligt nakna på ett annat sätt. Vi kan uttrycka det så här. Adam fick en ny syn på tillvaron. Det var syndafallet. Adam fick en ny syn på tillvaron. Och han fick inte bara en ny syn på sig själv, vilket egentligen är en väldigt fördömande syn på sig själv. Förut hade han varit naken och var nöjd med det. Nu är han plötsligt naken och hjälp, nu måste vi ha fikonlöv här och var hittar man det största och snyggaste och grannaste och bästa fikonlövet? Och så börjar Adam att jaga fikonlöv resten av sitt liv för att hitta det mest guldkantade och det vackraste och tjusigaste. En ny syn på tillvaron. En ny syn på sig själv. En ny syn fylld av självfördömelse och oaccepterande. Adam kunde inte längre acceptera honom själv så som Gud hade skapat honom. Det sitter i ögonen där. Självfördömelsen sitter i ögonen, det vet du väl. Men det var inte det värsta. Utan det krisigaste av allt var det här att Adam fick en ny syn på Gud. Men när aftonen börjar svalkas, då kommer Gud vandrande i lustgården. Hjälp, nu kommer Gud! Ja, just det. Det är inte bara hjälp, jag är naken. Hjälp, nu kommer Gud. Jag menar, en sån tragedi. Förut, dö Eva, nu kommer Gud. Vad härligt. Har vi något att bjuda på? Vad trevligt, nu ska vi ha det gott en stund tillsammans. Men nu är det helt omvänt. Hjälp, nu kommer Gud, var ska vi gömma oss? Vi brakar väl ut i terrängen här och ser om vi kan dölja oss någonstans bakom någon tall eller gran. Ja. En ny syn på tillvaron och dessvärre också på Gud. Det sitter i ögonen det här. Vi ska ta och bläddra till Johannes 3 kapitel. Och där läser vi några verser. Vi tar de 4 första verserna och så hoppar vi ner till 10. Och så läser vi så här. Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemos och var medlem av judarnas råd. Han kom till Jesus en natt och sa: Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom. Jesus svarade, sannerligen jag säger dig, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemos svarade, hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Och vi hoppar ner. Jesus svarade, du ska vara lärare för Israel och förstår inte det. Länge tyckte jag när jag läste den här berättelsen att Jesus svarade väldigt konstigt. Här kommer Nikodemus och är väldigt vänlig och positivt inställd egentligen. Vi vet att det är från Gud som du har kommit för att ingen kan göra sådana tecken som du, säger han. Det är ju ett fint sätt att inleda samtalet. Och Jesus kommer plötsligt med teologiska gissningsgåtor. Att om man inte blir född på nytt så kan man inte se Guds rike. Det verkar ju nästan som att man inte svarar på tilltal utan som det bara någon sorts goddag yxskaft. Jag vet inte om ni har tyckt så någon gång, men det har jag tyckt. Och nu är det jag som talar. Men det är det inte. Därför att Nikodemus har sett lite grann av Guds rike. Han har sett och förstått det många i hans samtid inte såg och förstod, allra minst bland fariseerna, nämligen att det var från Gud som Jesus kom. Så Jesus säger till honom, det måste ha hänt något med dina ögon, kära Nikodemus. Annars skulle du inte ha begripit det här. Alltså precis detsamma som Jesus säger till Petrus. När han säger att vem säger då ni att jag är? Och Petrus säger, du är Messias, den levande Gudens son. Och Jesus svarar, sannerligen jag säger dig, kött och blod har icke uppenbarat det för dig, utan min fader som är i himmelen. Det måste ha hänt något med dina ögon, kära Petrus. Nå, var han fullfjädrad? Färdig profet, totalt helgad, insatt i alla hemligheter, visste han allt. Nej, men han hade sett lite grann. Han hade sett något av Guds rike. Och det är det som också Nikodemus har gjort. Han har sett en första skymt av Guds rike. Han har förstått det är något särskilt med Jesu person. Och Jesus börjar undervisa honom om att det måste ha hänt något med dina ögon. Och då syftar han på syndafallet förstås. Då det gick snett med ögonen. Och Jesus försökte tala om för honom att Gud har reparerat lite grann i dina ögon. Men Nikodemus förstår ingenting. Och till sist suckar Jesus, är du Israels lärare och förstår inte det här? Du har mycket kvar att lära. Det vill säga, du har mycket läkedom ännu att få ut för dina ögon. Pånyttfödelsen är kanske inte alltid bara ett blixtnedslag, utan en process som håller på hela jordelivet ut, då Gud håller på med våra ögon. Öppna dem mer och mer så att vi kan se Guds rike. För när du ser Guds rike, då är det någonting som förvandlar dig själv. Och när vi nu träffar olika människor i Bibeln, om vilka det ibland heter att de har en stor tro eller en stark tro eller en härlig tro, så har de fått sina ögon öppnade. Vi har den där kvinnan med blodgång som hade lidit mycket hos många läkare. Ja, hon säger att får jag bara röra vid hörntofsen på hans mantel så blir jag hulpen, som det stod i gamla översättningen. Varför det? Jo, därför att hon hade sett Guds rik. Hon hade sett vem han var. Det kan inte du ta dig. 100 000 miljoner predikningar kan inte lära dig det här. Den kan bara informera dig om att här finns en möjlighet. Och sen får man be till Gud att han utför sitt underverk med våra ögon. Du kan inte operera dina ögon, men Herren kan. Vi kan bara tala om för dig att ögonen kanske behöver lagas. Du vet, i Nasaret när Jesus kom dit så trodde man på under. Vad är det för märkliga under han gör och vad är det för vishet han talar sig om? Ändå kunde han där inte göra några underverk, och han sa, en profet blir inte ringaktad någon annanstans än i sin egen hemstad. De hade sett undren och trodde på undren, de hade hört visheten och trodde på visheten, men de hade inte sett vem han var. De hade inte sett Guds rik. Och om du inte blir född på nytt, så kan du inte se Guds rik. Vi ska gå till Johannes 9 kapitel. Hela det kapitlet handlar ju om en man som var född blind och som inte ens ber att få ögonen öppnade. Jesus gör det ändå. Och naturligtvis var det på sabbaten. Och så blir det vanliga bråket mellan fariseerna här och den här mannen. Och till sist så träffar den här mannen som nu har fått sin syn, han träffar Jesus. Och det är alltså första gången han ser Jesus. Och han får bekänna sin tro på honom. Då ska vi läsa verserna 39-41. Jesus slutkommentar till allt det här. För han lägger in också en symbolisk betydelse i helandet av den här mannens ögon. Det var inte bara att få en fysisk synförmåga, utan Jesus talar också om en andlig synförmåga. Må han ge ert inre öga ljus. Ska vi se. Och Jesus sa, till en dom har jag kommit hit till världen, för att det som inte ser skall se, och det som ser ska bli blinda. Några fariser som var tillsammans med honom hörde detta och sa till honom, är kanske vi också blinda? Jesus svarade, om ni vore blinda skulle ni vara utan synd, men nu säger ni att ni ser, er synd står kvar. Är det här en lustig lek med ord? Eller vad betyder det? Jo, Jesus säger så här, att han öppnar inte dina ögon mer än vad du själv har kommit till klarhet om att de är stängda. Han flyger inte på dig bakifrån och öppnar ögonen på dig. Men om du genom din livsvandring förr eller senare upptäcker att det måste vara något fel med mina ögon. Jag tycker hela tiden att det som är strunt är värdefullt, och det som är värdefullt det glider jag förbi. Ja, då har man ju gjort en upptäckt. Jag har sett att jag inte kan se. Det är kanske inte så lätt om man är född blind att se att man inte kan se. Men när man kommer till den upptäckten, då kan man säga till Herren, Herre, jag är blind. Bra, säger Herren. Jag har kommit hit till världen för att de som är blinda ska få sin syn. Men så finns det de som inte har sett att det är något fel med ögonen, utan tycker jag klarar mig utmärkt med dem jag har. Om någon kan bedöma läget i världen så är det jag. Om bara jag fick makten skulle allt bli bra. Har du hört den visan för? Det är valår i år. Så vi kommer att få höra den i många tappningar och på många sätt. Blindhet, säger Herren. Den som tror att han ser, han ska bli förblindad. Han ska bli förblindad. Men snälla Jesus, det var väl inte bra? Så får man väl inte göra om man är en god Gud? Jo, det får man väl göra. Om det är enda sättet att få folk upptäcka att de är blinda, så är det väl snällt. Därför att då kan de ju sen få riktig syn tillbaka. Att man tar ifrån dem den falska synen, den som är helt upp och nervänd. Det är väl barmhärtigt om det sen leder till att de får sin riktiga synförmåga tillbaka. Så det är väl gott. Och det betyder alltså att överallt där Guds rike dyker upp, där finns det människor som får sina ögon öppnade. Och de har på något sätt dessförinnan upptäckt att de var blinda. Samtidigt finns det människor som liksom bara drivs längre in i förblindelsen istället. Varför gör de det? Jo, därför att de trodde att de kunde se. De har ännu inte upptäckt att de inte kan det. De tycker jag klarar mig själv. Och det här dubbelheten måste vi nu förstå för att också förstå Israels historia. Nu närmar vi oss slutet på parentesen. För det var alltså någonting med ögonen. När Jesus står inför Pilatus så säger Pilatus till judarna: "Skall jag korsfästa er konung?" Och när han har gjort det så sätter han upp en skylt: "Jesus från Nazaret, judarnas konung." Och de blir ganska sura på honom och säger: "Skriv att han har sagt att han är judarnas konung." "Nej," säger Pilatus, "det jag har skrivit, det har jag skrivit. Jag står för det. Han var er konung. Men jag vågade inte annat än korsfästa honom, för ni hotar ju med att ange mig för kejsaren." Han såg och de såg inte. Hans ögon hade öppnats. Kanske på Nikodemus nivå, men i alla fall. Lite första förberedande. En liten glimt av att det här är ingen dussin människa. Det är något särskilt med den karl. Han såg det de som ropade korsfäst inte såg. Någon hade fått sina ögon öppnade, några hade fått dem stängda. Och tillstängningen, den kom långt tidigare i Israels historia. Vi ska gå till Jesajas 6:e kapitel. Nu är vi på Jesaja igen. Vi ska börja läsa i 8:e versen och läsa kapitlet ut. "Och jag hörde Herren tala, och han sa: Vem ska jag sända, och vem vill vara vår budbärare? Och jag sa: Se, här är jag, sänd mig. Då sa han: Gå och säg till detta folk: Hör alltjämt, men förstå inget. Se alltjämt, men fatta inget. Förstocka detta folks hjärta och tillslut dess öron och förblinda dess ögon, så att de inte kan se med sina ögon eller höra med sina öron eller förstå med sitt hjärta och omvända sig och bli helat. Men jag sa: För hur lång tid, Herre? Han svarade: Till dess att städerna blir öde och utan någon invånare, och husen utan folk, och till dess att fälten ligger öde och förhärjade. Och när Herren har fört folket bort i fjärran och ödsligheten blir stor i landet och endast en tiondel ännu är kvar i det, då ska denna ytterligare förödas som en terebint eller en ek av vilken en stubbe har lämnats kvar när den fälldes. Den stubben ska vara en helig säd." Har du någonsin undrat vad det här var för en konstig kallelse? Man kunde väl tyckt att Gud skulle skicka profeten att öppna allas ögon. Och så får han rakt motsatt marschorder. Vad konstigt. Men det är alltså så att den som tror sig se blir förblindad när Guds rike närmar sig. Det hör till den trasighet som finns i våra ögon efter syndafallet. För om vi nu tänker på hur Jesaja fullgjorde det här uppdraget. Man skulle tänkt så här att Gud skickar nu ut Jesaja för att förblinda folket. Och då tänker man då att ja, då får han väl gå iväg och predika ett osedvanligt virrigt budskap som ingen människa begriper, konstigt och töntigt och motsägelsefullt och bakvänt och idiotiskt. Visst, alla river sig i skallen och säger: Här vet man ju varken ut eller in. Nej, det gör han inte. Istället går Jesaja ut och uppenbarar mer av Guds rikets hemligheter än någon av de andra profeterna. Du kan inte titta in i Guds eviga rådslut någonstans, så som du kan hos Jesaja. Och det här, det hänger ihop med att om du ger kunskap åt en ödmjuk människa, så blir han lydig. Men om du ger samma kunskap till en upprorisk människa, då får han ett större instrument för sitt uppror i sin hand. Och då leder kunskapen till avfall. Man är med på det? Guds kunskap till en ödmjuk människa ökar hans lydnad. Men Guds kunskap till en upprorisk människa ökar hans möjlighet till uppror. När lagen kom fick synden liv och jag dog, säger Paulus. När var det? Jo, det var när han var på kollisionskurs med Gud. Ju mer han fick in av kunskapen, av lagens kunskap om Guds rike i sitt upproriska hjärta, desto mer fick ju upproret att jobba med i hans inre. Och nu blev han en verklig religiös upprorsmakare som skulle ta död på församlingen. Till sist andas han hot och modlust. Var det något fel på lagen? Nej, det var det inte. Budordet är rättfärdigt och heligt och gott. Det var fel på mitt hjärta, säger Paulus. Det tålde inte den kunskapen. Jag blev förblindad av den. Och nu är det så här att när Gud skickar ut Jesaja till Israel för att uppenbara de djupaste hemligheterna, så är det i en tid då folket har avfallit. Och den kunskap som de då får accelererar avfallet istället för att göra motsats. Påskyndar, framdriver, snabbar upp det hela. Och det har alltså Gud rätt att göra. Vi kan ta en liten liknelse. Om du ska göra så att en människa inte kan se, så kan du släcka ljuset. Då tappar de flesta synförmågan. Men det finns en annan variant, att knäppa på ljuset riktigt ordentligt. En människa som länge har gått omkring och vant sig vid skumrask, och plötsligt så sätter du helljuset i ögonen på honom. Och han blir blind som en nyfödd kattunge. Och det är så Gud gör. Han knäpper inte av ljuset, för han är ljus och inget mörker finns i honom. Men han knäpper på ljuset. Och då visar det sig plötsligt att människorna har så vant sig vid skumrasket att de inte tål ljuset. Och det var ju ingen bra variant. Det var något fel på ögonen. Redan långt tidigare hade Mose talat om det här. Vi ska gå till 5 Mosebok 32. Det kapitlet i 5 Mosebok brukar kallas för Mose avskedssång. En profetia som Mose frambär över Israels folk kort tid innan han dör, och som han uppmanar folket att spara på, därför att den ska gå i uppfyllelse till sista bokstaven. Än så länge har den stämt till punkt och pricka. Vi ska läsa ett avsnitt här. Vi börjar i 9 och läser till och med 21 verserna. Ty Herrens folk är hans del, Jakob är hans arvedels lott. Han fann honom i öknens land, i ödsligheten där ökendjuren köt. Då tog han honom i sitt beskydd och sin vård, han bevarade honom som sin ögonsten. Liksom en örn lockar sin avkomma ut i flykt och svävar upp ovanför sina ungar, så bredde han ut sina vingar och tog honom och bar honom på sina fjädrar. Herren ensam ledde honom och ingen främmande gud jämte honom. Han förde honom fram över landets höjder och lät honom äta av markens gröda. Han lät honom suga honung ur hälleberget och olja ur den hårda klippan. Gräddmjölk av kor, söt mjölk av får, fett av lamm fick du också, vädura från Basan och bockar. Dessutom fetaste märg av vete och av druvors blod drack du vin. Då blev Jesurun fet och motspänstig. Du blev fet och tjock och stinn. Han övergav Gud sin skapare och föraktade sin frälsningsklippa. Ja, de retade honom genom sina främmande gudar, med styggelser förtörnade de honom. De offrade åt onda andar, skengudar, åt gudar som de förut inte kände, nya som nyss hade kommit till och som era fäder inte fruktade för. Din klippa som hade fött dig övergav du. Du glömde Gud som hade gett dig livet. När Herren såg detta förkastade han dem, till han förtörnades på sina söner och döttrar. Han sa, jag vill dölja mitt ansikte för dem. Jag vill se vilket slut de får. Ty ett förvänt släkte är de, barn i vilka ingen trohet är. De har retat mig med gudar som inte är gudar, förtörnat mig med de fåfängligheter de dyrkar. Därför ska jag reta dem med ett folk som inte är ett folk. Med ett dåraktigt hedna folk ska jag förtörna dem. Vi kan ju hela den historiska ramen. Folket i Egypten, i nöd och vånda, i slaveri och betryck, och de ropar till Gud, och Gud frälser dem. Åh, de går genom Röda havet, nu är vi härligt frälsta, halleluja. Det var det. Så kommer de in i landet som flyter av mjölk och honung. Och då börjar de älska mjölken och honungen istället för honom som förde dem dit. Och då börjar de offra till andra andemakter, till rikedomens andemakter. De börjar dyrka rikedomen istället för att dyrka Gud. Det är kanske lite grann så att vi känner igen oss, vad säger ni? Man kan vara härligt frälst och hamna i den rävsaxen att man dyrkar rikedom. Och dyrka den lycka och allt det där som frälsningen förde med sig. Ty frälsningen förde ju med sig att de kom till ett land som flöt av mjölk och honung. Och så är det ju också ofta med oss när vi blir frälsta. Att det kan föra med sig en bra mycket bättre ekonomi än förut, när man rökte upp och drack upp och på olika sätt satte sprätt på pengar i onödan. Nu får man andra glädjeämnen i livet och plötsligt blir man med ganska god ekonomi. Det händer. Om det så inte händer individuellt, så händer det med hela folk. Där kristendomen vinner insteg kan man stänga fängelser och systembolag. Och det blir ju naturligtvis bättre ekonomi av det. Därmed är det inte sagt att det är fel att ha pengar. Men det finns en liten frestelse insmugen i det där. Att man börjar älska frälsningens frukter, frälsningens konsekvenser, mer än man älskar honom som frälste en. Och om vi ska ge ett litet uttryck åt det här, för det är alltid bra ett ord för grejer, så kan vi tala om den religiösa själviskheten. Den gamla själviskheten gör comeback. Den gör återinträde på scenen. Men nu i en lätt religiös förklädnad. Att hela det religiösa systemet går ju ut på att jag ska ha det bra. Ja, gör det. Det går väl ut på att göra det möjligt för dig att bli utgivande istället för krävande. Det är väl det går ut på. Det tappar vi bort. Och det tappade våra vänner judarna bort. Vi sitter i samma båt som dem. Men i deras fall fick det en konsekvens. Att när nu deras hjärtan vändes ifrån honom som frälste och till alla effekter som frälsningen medförde, så att de egentligen dyrkade frälsningens konsekvenser mer än frälsaren, Så har alltså själviskheten kommit tillbaka. Och när Gud plötsligt knäpper på ljuset, så blir de då förblindade. För det är ju det här med själviskheten, det är ju det som sitter i ögonen. Därför kan vi förstå att när Gud vill åtgärda våra ögon och lösa oss från själviskheten, så måste det kanske på ett sätt bli en process i flera steg. Först så kommer han till oss i Egypten och gjorde med judarna. Och det är när man lever loppan och är helt ute och svajar. Och kanske får skörda många tråkigheter i sitt liv av det. Och sen då så är man utled på det där och ropar: god Gud, fräls mig. Härligt, säger Gud, jag frälser dig. Nu är du förlåten och här får du min heliga ande. Underbart. Så tänker man, ja men nu är problemet löst. Nej, det är det inte. Nu kommer problem nummer två att dyka upp på scenen förr eller senare, nämligen den religiösa själviskheten. Och du vet, så där har ju alla väckelser dött kyrkohistorien igenom. Först då är det ju så härligt med Herrens ande som är utgjuten och det är bara Jesus. Sen blir det så småningom Jesus och vi. Det är ju väldigt viktigt vad vi gör också, vad vi får ut av det här. Sen blir det vi och Jesus, och sen blir det sist bara vi, och sen är väckelsen borta. Så dör alla väckelser, har alltid gjort och kommer alltid att göra. Och man undrar, är det alldeles nödvändigt att väckelser dör? Ja, det kanske det är på ett sätt. Vi kanske måste igenom den biten också och hinna tröttna på den grejen med, så att Herren får liksom frälsa oss en gång till. Nu inte utifrån själviskheten att totalt leva loppan på andras bekostnad, utan ifrån den lite finare varianten, den religiösa själviskheten. Våra ögon kan behöva öppnas en gång till. Och det var väl så här med det vi kallar fariseismen på Jesu tid. Det var resterna efter en väckelserörelse under Maccabeekrigen på 160-talet före Kristus. Och det var en härlig väckelse. Det var inga dåliga grejer. Men det var då det. Och nu finns det kvar ett stelnat samfund med religiösa egoister. Och i det jag säger det så sätter jag mig inte till doms över dem, därför att vi är i samma båt. Mer än vi tror. Och den religiösa själviskheten, när nu Gud knäpper på ljuset, så leder den till blindhet. Och man känner inte igen Herren när han kommer. Nå, för oss som är hedna kristna finns alltså motsvarande parallell, att när Herren knäpper på ljuset så ser vi inte vilka judarna är. Vi kan inte längre då se att han är Guds, de är Guds utvalda till vår välsignelse. Utan istället är det en sån risk, som Paulus säger, att vi förhäver oss över de grenarna som klipptes bort. Och Paulus skriver: akta dig du, för om inte Gud skonade de äkta grenarna, ska han inte heller skona de som ympades in. Det här är ju problemet med Kain och Abel. Kain och Abel offrade, och Gud såg till Abels offer, står det, och inte till Kains. Jag vet inte om du har känt för Kain någon gång. Det har jag gjort många gånger. Jag tycker så nedrigt han blev behandlad. Det hade väl varit okej om han också hade fått lite bönesvar. Men här har Gud favoriserat nu Gud och Abel. Och sen så kommer han och säger till Kain att du får inte vara arg. Vad är det för sätt? Jo. Men det är alltså detta som upprepas historien igenom. Gud kommer till Abraham och utväljer honom i de andra folkens åsyn. Och då finns ju risken att de som blir utvalda blir ett nummer större i egen kraft.
Och så blir de andra avundsjuka. Och det är ju syndafördärvet alltihopa förstås. Nå, när de nu växer i betydenhet och självklarhet och börjar att dyrka frälsningens konsekvenser snarare än frälsaren, ja, då drabbas de av blindhet. Och de som under tiden var avundsjuka, nu går Guds rike till dem, det vill säga alltså till oss. Jag ska reta er med ett folk som inte är ett folk, säger Gud. Och det är vi det, alla kristna. För det är många nationer som tillsammans utgör ett folk som inte är ett folk. Det är väl en fiffig formulering. Så det finns ju kristna norrmän och det finns kristna svenskar och värmlänningar och finländare och ja, lite av varje. Och allt sammans det här utgör ett folk som inte är ett folk. Men de ska jag reta er, säger Gud. Ni ska få se att det som var ert från början kommer att gå till dem. Varför det? Därför att då kan ju ni få känna på vad avund vill säga. Istället för självtillräcklighet. Nå, vad händer med dem då som får riket istället? Jo, de kommer istället att blomma upp i självtillräcklighet när de andra blir avundsjuka. Så det är liksom bara ett byte av planhalva, om ni förstår vad jag menar. Och Gud, han är så finurlig att han gör så här för att liksom lösa oss både från avunden och självtillräckligheten. Alltså det som tillsammans utgör hela vår själviskhet. Jag menar, vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud. En sån fiffighet. Men det betyder ju alltså att hela den här processen är inte klar ännu. Utkårelsen och allt vad som tillhör än kommer på nytt att gå till det judiska folket. Det kan ske vilken dag som helst. Då ska de få den i fullt mått och vi ska få njuta alla Gudsrikets välsignelser genom dem. Och Gudsrikets välsignelser är stora. Vi kommer inte att hamna på fattighuset. Men vi måste se att detta folk är från början utvalt till den uppgiften. Och det är lite turer på vägen dit tills det hela funkar som det ska. Herren har allt i sin hand. Han har allt under kontroll. Han är en stor och underbar Gud. Och det blev alltså så att folket till följd av förblindelse liksom fjärmade sig, avlägsnade sig från Gud. Och det säger Nya testamentet också om den kristna kyrkan. Vi behöver inte slå upp det, men ni vet att det står i första Thessalonikerbrevet, andra kapitlet och tredje versen. Först måste avfallet ske. Och laglöshetens människa träda fram. Sen är tydligen scenen beredd för den antisemitism som vi kanske ännu bara har sett förövningar till. Och må inte vi dragas med i det här. Må vi istället vara bedjande och kämpande för detta folk i vars olivträd vi bara är inympade. De som i gamla testamentet kallas för Herrens lidande tjänare och som verkligen har fått lida mycket för sin utkårelse, också till vår fördel och vår förmån, även om de inte lider utan orsak, så lider de också mycket just för sin utkårelse och också mycket för vår skull. Därför ska vi hålla dem i ära, även om det är med dem som med oss, att allt som de gör är inte rätt och allt som du och jag gör är förvisso inte rätt heller. För utkårelsen hänger inte på dina gärningar och inte på mina gärningar och inte på deras gärningar utan på Guds rådslut. Men vi ska högakta dem så som Guds utkorade, vilket de i alla händelser är. Stödja dem, stötta dem, välsigna dem. Tycker du judarna gör något som är fel, så välsignar de två gånger, för då behöver de ju det. Det är inget farligt att välsigna. Det har inga biverkningar, som Karl brukar säga. Utan istället så ska vi verkligen hålla dem i ära. Och som jag sa förut, jag går inte igenom det här för att vi ska skriva en historiebok i förväg. Och tanken är egentligen inte att vi ska begripa allt om judarna eller allt om tidens avslutning. Det sköter Gud. Jag går igenom det här för att du ska lära känna den Gud du bekänner dig till. Vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Amen. Giv oss, o Herre, öppnade ögon. Vi vill se Jesus, men vi vill också se det folk som du har utkorat. Och vi vill se din plan och dina tankar för den kanske ganska korta tid som finns kvar. Vi vill glädjas åt att fikonträdet knoppas. Att du återsamlar ditt folk till det land du har lovat det. Och att vi vet att sommaren är nära. Och att vi kan lyfta våra huvuden och räta våra ryggar. Inte minst sen vi steg för steg har sett att det här är en del av din underbara plan. Dina tankar är så mycket högre än våra tankar, som himlen är över jorden. Och vi ärar och lovar dig, Herre. Vi vill tacka och ta emot allt som du gör och allt som du ger oss. Och vi bara längtar efter att du ska växa i vår högaktning. Att vi ska leva i en ständig häpenhet och förundran över att du är Gud. Och att vid sidan av dig finns ingenting. Ingen eller inget kan jämställas med dig. Du genomför suveränt dina tankar och planer. Vi lovar och upphöjer dig. Amen.